Ska vi se om vi får lite ljud där, ja, precis. Vi befinner oss i en serie utav predikningar utifrån temat i rörelse. Vi vill vara i rörelse på olika sätt, har vi sagt här. Under våren, utifrån texter i apostlagärningarna, så det finns liksom någon form av tråd i detta. Hoppas att du hittar den. Vi tillsammans hittar den här tråden. Om att vara i rörelse. Vi har pratat om bön och vi har pratat om att dela. Vi är just nu inne på att göra lärjungar. Och så ska vi komma till att forma församling och att sända, att utrusta ledare. Vi pratar ju ibland om väckelse i våra sammanhang. Ett ord som kan vara belastat kanske på ett sätt. Vi kan få olika associationer. Nu talar vi om rörelse. På ett sätt är det lite samma sak. I vissa sammanhang så har man bett om väckelse och man ropar till Gud om väckelse. Och då är det klart att det är viktigt att vi vet vad väckelse i sådana fall är för någonting. Vem är det som ska vakna och så vidare. Jag väljer hellre då i det här sammanhanget att tala om rörelse. Om att vi ska få be om att komma i rörelse. Och det är ungefär kanske detsamma beroende på vad vi lägger i just detta med att vakna och väckas. Vi ska läsa idag från Apostlagärningarna 16. 16 och 6 till 10. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst. Tack för att du vill möta oss, Herre, att vi får komma med en förväntan på dig. Tack för bibelordet, Herre, gör det levande för oss. Tala till oss där vi befinner oss. Om det är någonting specifikt som du vill visa för oss eller påminna oss om eller leda oss till, så gör det, Herre. Vi vill vara öppna för ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Här är ju lite olika platser då i den här texten. Och det är Paulus och Silas som alltså reser tillsammans. Från Antiochia nere i Syrien så reser de genom nuvarande Turkiet. När det talas om Asien i Nya Testamentet så är det inte det Asien som vi tänker. Det är lite förvirrande, utan kanske mer mindre Asien eller då nuvarande Turkiet och den delen utav den här delen av hela världen. Vilket då kanske var framförallt det dåvarande romarriket och den värld som var känd för de som levde och verkade och skrev de här texterna. Så att mindre Asien, som sagt. Bitynien, en provins i romarriket. Det står att den heliga ande hindrade dem från att åka både liksom neråt Asien då på den här kartan, där neråt sydväst, och det hindrade han, anden hindrade dem att åka liksom nordost upp mot Bitynien, så att de zigzackar lite framåt och hamnar i Mysien för att sedan ta sig till Troas. Och i Troas så får Paulus en syn. Han ser en makedonier. Och jag tänker, hur i all sin dar visste han att det var en makedonier? Jag var tvungen att googla lite på det här med makedonier. Det verkar som att de är avbildade på en del mynt. De hade någon särskild huvudbonad som liksom var kända för. Kanske var det så. Vi vet ju inte. Jag spekulerar lite nu här, om ni tillåter mig. Kanske var det så att han såg en sån här hatt. Jag vet inte, Makedonien hade väl inte den flaggan vid den här tiden. Men någonting var det ju han såg eller liksom hörde. Eller kanske var det en dialekt eller en människa i alla fall som gjorde att han där och då tänkte, det här är Makedonien. Vi ska inte upp dit, vi ska inte ner dit. Vi ska vidare till Makedonien. Och i Makedonien sedan, i Filippi, så möter de Lydia och hennes familj. De är på väg till ett böneställe, där träffar de henne. Hon blir en lärjunge, familjen blir lärjungar. Sedan står det att de träffar en besatt slavflicka som blir befriad, som blir en lärjunge. Sedan hamnar de i fängelse på grund av det de håller på med. Där lovsjunger de Gud, ber tillsammans. Portarna öppnas och fångvaktaren blir först förskräckt. Och sedan blir han en lärjunge och hans familj döps. De kommer till tro som sagt och blir lärjungar. Så det händer ju någonting. De får ju det ganska tydligt bekräftat att det var nog Makedonien som vi skulle till. Jag vet inte hur du tänker kring det här med Guds ledning. Andens ledning. Om man läser den här texten och tittar noga så finns det ju någonstans i texten någon form av teologisk sanning. Det finns ju flera stycken förmodligen. Men här är något jag lade märke till det i alla fall när jag läste texten. Det står att de blev hindrade av den heliga ande. Och sen så står det, det tillät inte Jesu ande. Och sen lite senare så står det, eftersom Gud hade kallat oss. Märker ni? Här står det om den heliga ande, står det om Jesu ande och så står det om Gud. Alltså på något vis är det här, för Lukas då som skriver, så är det här ett och samma. Anden, Jesus, Gud, det verkar som det hänger ihop. Om det är anden som verkar, om det är Jesu ande som verkar, så är det Gud som verkar i texten. Och det kan vi ha med oss när vi försöker förstå vad är det här och treenigheten och allt vad det är vi försöker att förklara på olika sätt. För de här så var det redan då naturligt att tänka, det är Gud. Det är Gud som leder genom sin heliga ande. Genom att Jesus talar, genom att Gud kallar, så är Gud där och leder. Till olika platser och olika människor. Det går ju för övrigt som en röd tråd genom hela apostlagärningarna. Det här att Gud genom sin ande leder människor. De får olika typer av tilltal, de får olika tankar, de drömmer drömmar, de ser syner. De lyssnar och försöker förstå. Och så går de tillsammans med Gud. Gud visar vägen och lärjungarna är uppmärksamma på eventuella vägmarkeringar. Kallad av Gud. Vi förstod att vi var kallade av Gud. Det här med kallelse är någonting som vi pratar om ibland. Kanske funderar över någon gång då och då. Vad betyder det egentligen? Att vara kallad av Gud. Att någon har kallat på en. Kom, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Alltså, kom. Vår första kallelse är kom. Kom till mig. Och så leder Gud oss. Och det står ju liksom i ansatsen av apostlagärningarna. Vad är riktningen i apostlagärningarna? Men där står det att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jerusalem, Judeen, Samarien och jordens yttersta gräns. Jag tror att vi liksom på något vis, för jag försöker när jag läser de här texterna tänka, vad gör det här med mig? Det är klart att vi kan lära oss någonting av den historiska situationen och vad som hände med de här människorna och så vidare. Men det är klart att om det inte har med oss att göra så blir det ändå inte fullt lika intressant. Men vad kan vi lära av det här mönstret med Jerusalem, Judeen, Samarien, jordens yttersta gräns? Ja, men det är klart att vi kan fundera över geografiska områden eller vart vi ska ta oss och så vidare. Jag tänker så här, man kan säkert ta till sig det här på en mängd olika sätt. Man skulle kunna fundera över det här stora, om man tänker jordens yttersta gräns, de här stora frågorna, de här liksom, vad ska jag göra med mitt liv? Var ska jag bo någonstans? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag, ja men vad det nu är va, de riktigt stora frågorna. De funderar vi över, ja det kanske vi gör ofta, men jag tänker att vi behöver återvända till de här frågorna ibland. Någon gång. Om man är i mina barns ålder, så där 20, dryga 20, då återkommer de här frågorna ganska ofta. Hanna, hon tog ju studenten i somras. Nu går hon på bibelskola. Och snart är bibelskolan slut. Och vad ska hända då? Var ska jag bo? Vad ska jag göra? Vad ska jag... Alltså när man är i den typen av fas i livet så kommer ju de här frågorna med nödvändighet ganska ofta. Jag tänker att där de flesta av oss befinner oss så kanske det inte är fullt lika ofta. Men någon gång ibland. Med ett antal års intervall. Kanske var femte år. Kanske var tionde år. Vad vet jag, men i alla fall någon gång ibland så behöver vi fundera över, ska jag bo där jag bor? Ska jag sälja huset i Gullbrand och flytta in till Nissa strand? Vad ska jag göra med den tid jag har nu? För mig handlar det ju om att gå in i en fas där barnen inte längre bor hemma. Ja, men vad betyder det då? Vad ska jag göra med... Ja, men ni förstår. Sen har vi det här som är lite närmare. Då och då så behöver jag, tänker jag, se över mina prioriteringar. Mina intressen, de här åtagandena som... Ja, men jag gick in som ordförande. Det har jag lovat nu för en viss period. Kanske för ett år. Kanske för två. Eller jag har köpt ett, när jag har en sån här abonnemang på gymmet. Eller vad det nu är. Som sträcker sig över en viss tid. Saker som liksom... Ja, men då och då så behöver vi ändå fundera över. Är det här som Gud vill att jag ska engagera mig i? Som tar så pass här mycket tid, kraft och så vidare som det gör. Och så förstår ni, när det kommer närmare, alltså återkommande, det finns ju saker som mina grannar, mina släktingar, min umgängeskrets. Vem är det som behöver hjälp i min närhet? Vad är mitt ansvar? Det är där som, ja men människor som jag möter ganska ofta. Vad vill Gud i detta? Och så givetvis den dagliga ledningen. Gud, vad vill du idag? De människor som jag kommer att möta idag. Är det något särskilt? Att vi tillåter oss att kanske dagligen stanna upp och fundera över, vill du använda mig idag på något sätt? Är det någon jag ska möta? Är det någonting, ett bibelord, en tanke, någon jag ska be för, ringa till eller vad det nu kan vara? Att vara ledd av Gud, att vara en lärjunge, att följa Jesus, det är att, tänker jag, på olika områden, återkommande, dagligen, ibland eller då och då, fundera över, vad vill Gud med mitt liv? Och vi vet, Gud leder oss genom bibelordet när vi läser. Jag satt och tänkte på det här förut, jag hörde, jag vet inte vem det var som sa ganska nyligen, de här sångerna, de här äldre sångerna vi sjunger med många versar. Det är en sån rik, liksom ett sånt rikt innehåll. De undervisar oss. Ofta är det ju texter som är liksom hämtade ifrån Bibeln. Och så var det någon som sa, tänk på 1800-talet när det inte var tillåtet att träffas och läsa Bibeln utan att prästen var med. Det var ju en viss kontroll. Men sjunga fick man. Och den här personen menade på att det fanns en tanke i en del av de här sångerna. Att skriva långa sånger, undervisande sånger med ett rikt innehåll. För det kunde man inte komma åt. Visst är det häftigt att liksom vara lite kreativ och fundera över, hur leder Gud? Hur kan vi göra i en tid som denna för att lyssna in Gud och förstå vad han vill? Gud leder genom andra människor ibland så att vi förstår det, ibland så att vi inte förstår det. Han leder genom omständigheter. Genom tankar, känslor och drömmar. precis som Paulus då, som drömde om den här Makedonien. Vi förstod att Gud hade kallat oss. Jag har sagt det förut flera gånger, men det kommer tillbaka till mig då och då när jag och Erika valde att flytta till Halmstad. För oss var det en skola i tro. Vi hade jobb, vi jobbade i församling uppe i Ludvika. Vi hade sagt att vi ger det här några år och sen behöver vi pröva. Fundera över hur länge ska vi vara kvar. Och när det har gått en 4-5 år så bad vi till Gud. Och då kom plötsligt de här tankarna på en pionjärt arbete. Församlingsgrundande arbete. Att flytta till en plats där det kanske inte fanns så mycket kristna eller så många kyrkor. Och så började det växa i oss. Och jag tänker att så jobbar Gud. Han ger oss en tanke, han ger oss en känsla, han ger oss en längtan, en passion, en vilja att göra någonting. Så tog vi kontakt med ansvariga på Evangeliska Frikyrkan där vi jobbar, och så var det någon som sa, men har ni hört om läget i Halmstad? För vi hade sagt det att ja, men vi skulle kunna tänka oss flytta ner åt Halland. Läser man olika studier så är det ju tyvärr så att Halland är inte så mycket kristna för att vara i vårt land. Och så säger han Halmstad. Och så är det som att Gud liksom lägger Halmstad på våra hjärtan. Och så påbörjar en process med olika liksom, jaha, då måste vi ju gå på den här tanken. Säga upp jobb och bostad. Och de där månaderna som gick innan vi liksom visste ens var vi skulle bo. Eller hur vi skulle försörja oss. Klart att det inte alla gånger var helt enkelt. Det vore ju liksom, vore inte sant att säga någonting annat. Att våga lita på att ja, men, i den här processen får vi ju ändå hoppas att Gud är med. Oavsett om det är en makedonier eller om det är en hallänning som står och säger, kom hit, vi behöver hjälp. Jag tänkte också på när jag sommarjobbade på Strandgården. Vår konkurrent här borta, norr om stan. I början på 90-talet. Och vi satt i en samling så där inför sommaren med personalen. Det var någon andakt där i kyrkan. Och vi kände ju inte varann så väl. Vi som var där, sommarpersonalen. Och så känner jag plötsligt att Fredrik, du vände om och frågade killen bakom dig, Thomas. Det var ungefär så jag visste mycket, så mycket jag visste om den här killen var att han hette Thomas. Vände och frågade ifall du får be för honom. Ja, men ni vet, det ska man vara fånigt. Varför ska jag inte nu? Och så, och jag, liksom, den här inre dialogen på något vis. Att varför ska jag göra det nu? Vi har ju en fin andakt här. Och så till slut så tar jag mod till mig under någon lovsång där och vänder mig till Thomas. Och så säger jag som det är att ja, det här kanske känns konstigt för dig. Men jag skulle vilja be för dig. Är det någonting särskilt? Och då säger Thomas, ja du, jag är ju inte kristen, men jag skulle väldigt gärna vilja bli. Okej. Och så kände jag ju givetvis där och då att men, det här har nog med Gud att göra. Och så fick vi samtala lite och så fick jag be tillsammans med Thomas. Och jag fick vara med om det här för att jag tog mod till mig. Vågade gå på den där inre rösten. Det där liksom till synes lilla. Som då blev oerhört stort såklart för Thomas. Att vara kallad av Gud. Vad innebär det? Ta med dig den frågan. Kanske om vi vågar så kan vi prata om det kring fikat. Vad är det att vara kallad av Gud? Vi förstod att Gud hade kallat oss. Inte dem, utan oss. Inte han och hon och alla andra, men inte jag, utan vi, oss. Gud har kallat dig och mig. Inte bara sådana som jag, inte bara vissa med särskilda tjänster eller vad det nu är, utan dig och mig, oss alla. Gud vill ha din personlighet, din erfarenhet, din potential, din kunskap, dina kvaliteter, din talang. Han kallar på dig. Vi förstod att Gud hade kallat dig. Vi andra har ju förstått att Gud har kallat dig. Men det är ju så ibland, om du är som jag, att man tänker, oj, 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 inte ska väl jag, men tänk, hon, absolut, men inte jag. Och jag tänker att vi kan vara sända till ett land. Ni vet de här missionärerna som på något vis berättar för oss hur de bara fick ett land någonstans långt borta. Och det bara ekar inom dem och de bara måste åka dit. Eller Sverige för den delen. Eller en specifik plats i vårt land. Eller en specifik folkgrupp. Eller en subgrupp. Eller en åldersgrupp. Eller en särskild uppgift. Eller en yrkesroll. Kallelsen kan se väldigt olika ut. Den är ju personlig. Vem eller vad eller vilka är det Gud sänder dig till? Förr pratade man ju inom vissa yrkesroller en hel del om kallelse. Inte bara pastorer och präster utan även andra. Lärare, de som undervisar, de hade ett kall. De var fröken till exempel. Det var man ju liksom ogift och vigde sitt liv för skolans värld på något märkligt vänster. Funkar inte riktigt så idag. Vårdpersonal. Ett kall. Socialarbetare. Konstnärer kanske som är drivna utav en passion, en vilja att göra något annat än att göra karriär. Journalister som drivs av ett sanningspatos. Skulle behövas fler utav dem idag kanske. Forskare. Att man har ett kall. Men Gud begränsar sig inte till just dessa yrkesroller som vi kanske tänker på eller associerar till när vi pratar om kall. Han vill ha dig och mig. Inte bara vissa utvalda till några särskilda tjänster. Kallade till mission. Du är missionär. Där du är. Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Att vara lärjunge, det är att följa. Men det är att också göra lärjungar. Att vara lärjunge är att göra lärjungar. Det är det han kallar oss till. Människofiskare. Att vara i rörelse. Kom, följ, gå. Frågan är då hur vi tänker kring det här med tro och lärjungaskap. Här står i texten, vi förstod att Gud hade kallat oss. Vi förstod. Förstod i den här texten, i det här sammanhanget, handlar om att så att säga sluta sig till, att ta till sig, inte så mycket här, ja men nu har jag fått ihop det, utan mer, ja men jag inser att detta är rätt och att det handlar om mig. Vi förstod. Vi tänker ofta, vad är det vi ska tro på? Vilka är trons grunder? Vi finns liksom i ett sammanhang där det blir mycket intellektuell kunskap. Och det kan ju vara bra. Lär dem att hålla. Och så fastnar vi med lär dem. Lär dem att förstå, lär dem att kunna. Lär dem att kunna utan till. När det egentligen handlar om lär dem att hålla. Att hålla. Alltså att göra, att förstå, att leva. Lär dem att lyda. If you don't know what to say, learn to obey. Typ, sa den indiske ledaren när vi var på besök i Varanasi. Vi stod där ett gäng svenska pastorer och skulle tala inför ett 70-tal indiska ledare som tillsammans hade grundat 1000 församlingar ungefär i norra Indien. Och vi kände att det finns ju ingenting att säga. Och så säger han, nej men om du inte vet vad du ska säga så lär dem att lyda. Ja, det blir ju inte lättare för oss svenskar att lydnad, det har vi redan lagt av. Det pratar vi inte om så ofta. Det klingar liksom inte så bra. Lydnad och bud och befallningar. Vi vill helst inte prata om det. Och samtidigt så är det ju någonting som saknas i vårt samhälle. Barn som inte lyder sina föräldrar, elever som inte lyder sina lärare, trafikanter som inte lyder trafikregler eller medborgare som inte lyder lagarna. Det gör ju någonting med det sammanhang där vi finns. Därför att vi tänker att ingen ska säga till mig. Jag vet väl bäst vad som är bäst för mig. Sanningen har ju liksom blivit ganska subjektiv i vårt samhälle. Jag väljer min väg. Det som är rätt för mig är rätt för mig. Lydnad. Vi pratar ju inte så gärna om det i kyrkan heller. Helst så skriver vi om. Vi använder andra ord. Vi nyanserar. Med risken att någonting går förlorat, tänker jag. Och kanske är det något som har gått förlorat. När det gäller lydnaden till Kristus, vår Herre. Jesus säger ju, varför kallar ni mig Herre, Herre? När ni inte gör vad jag säger till er. Och så säger han, den som hör och gör är lik en vis man som bygger sitt liv på klippan. Vet den här välkända historien om han som bygger på klippan och han som bygger på sanden. Och båda hör. Båda hör samma budskap. Skillnaden är att han som bygger på klippan, han gör det han hör. Och den som bygger på sanden, vars hus rasar när stormen kommer, han tillämpar inte det han har hört. När vi pratar om lydnad så utmanar det våran tro. Och framförallt så blir det en fråga om vår bild av Jesus. Vi förstod att Gud hade kallat oss. Gud. Vem är det vi följer? Vem är den där Jesus? Det finns ju så många bilder utav honom. Och det är klart att oavsett, eller vad ska jag säga, oberoende på vem vi säger att han är, så gör det ju någonting med oss i vår efterföljelse. Han säger åt mig och getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Han är den högste, han är den störste, han är den förste. Hur regerar Kristus? Han föds i ett stall. Han kommer ridande på en åsna. Han kommer som ett lamm till slakt. Han låter sig fängslas, pryglas, korsfästas. Han ger av sig själv. Han älskar in i sin egen död. För vår skull. I vårt ställe. Han kommer inte med krav och kontroll. Inte fördömelse och straff. Istället kommer han med nåd och frihet. Befrielse och kärlek. Han säger kärleken är lagen i dess fullhet. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Älska varandra. Det finns en rolig detalj i det här textavsnittet. I dagens textavsnitt. Åtminstone på svenska. Det blir säkert helt meningslöst på andra språk. Men på svenska så finns det en rolig detalj. Jag tänkte jag bara vill lyfta fram det. Även om jag nu kanske helt frångår alla principer om texttolkning. Harald får ge mig en uppläxning sen. Men det står här om Mysien och Troas. De reste genom Mysien ner till Troas. Här va. Mys igen. Och Troas. Visst är det härligt? Vilken plats. Mys igen. Det låter ju härligt. Visst gör det? Alltså, då tänker jag så här. Förlåt mig nu. Men jag tänker så här. Att mys. Det är bra. Det är vi ganska duktiga på. God mat, härlig stämning, tända ljus. Ja, man fluffar till kuddarna lite extra och det är gott va. Det är ett härligt ställe. Det är schysst atmosfär, det är generösa omständigheter. En trygg plats att mötas på. Ja, men som en alfa. Man äter mat. Det är någon som har gjort i ordning. Man kommer dit, man blir helt bortskämd. Det är helt fantastiskt. Tända ljus och allt vad det nu är för någon. God gemenskap. En trygg plats. eller tonår, snäcka, är helt fantastiskt. 17 ungdomar hade vi i fredags. Det är ju, wow. För att vi, här finns en trygg plats. Man får komma hit, man får hänga lite, man möter vuxna som finns där liksom. Inga krav, inga måsten, utan bara här får du vara som du är. Älska din nästa. Och samtidigt då så kan vi ju inte bli kvar i mys igen. Utan resan går också vidare mot tro. Tron som sedan leder oss ut i världen. Till en otrygg plats. Där tron i sig får vara själva tryggheten. Det är i troas som Paulus får se synen. Får uppleva kallelsen. Får riktningen. Men myset är jätteviktigt, tänker jag. Att vi inte föraktar eller ringaktar just detta. Att skapa en plats, en god plats. Dit du får komma som du är. För att sedan utmanas. Att kanske ta sig vidare till tron. Jesus kallar på oss. Var vi än befinner oss. Jag ska snart gå in för landning. Vi förstod att Gud hade kallat oss. Här finns ett vi. Och det är ju intressant att Lukas plötsligt skriver vi. För hittills har det varit dem. Paulus och Silas, innan det så var det ju Paulus och Barnabas. Och före det så var det Petrus och Johannes. De. Vi förstod. Förmodligen så dyker Lukas upp här. Möter dem, följer med dem. Vi ser det på lite olika ställen sen i Apostlagärningarna att Lukas är med vid ett antal tillfällen. Han skriver, vi. Här är han själv ett ögonvittne till det som händer. De andra berättelserna har han väl intervjuat dem som har varit med. Liksom. Och jag tänker så här. Vem eller vilka reser vi tillsammans med? För att nyckeln till lärjungaskap, det är att resa tillsammans. Ensam är inte stark. Vi behöver varandra. Att bjuda med fler på min personliga resa. När vi upplevde Guds kallelse att flytta till Halland och till Halmstad så hörde vi av oss till människor. Be för oss. Fundera tillsammans med oss. Kan det här vara någonting? För att inte bara helt gå på sin egen känsla och uppfattning utan att tillsammans. Att gå sida vid sida, att dela varandras liv, att bära varandras bördor, att möta glädje och sorg tillsammans. Att läsa Bibeln tillsammans, att tillsammans upptäcka vad det är Gud vill leda oss in i och han har att säga. Att be tillsammans, att dela tron med varandra och andra, att göra lärjungar tillsammans. Lärjungaskap är inte att utöva makt. Det är att komma underifrån. Att tjäna och stötta och hjälpa varandra. Det är att leda i riktning mot Jesus. Om vi ska lyda så är det ju inte en pastor eller en ledare eller en organisation eller ett samfund. Nej, det handlar om Jesus. Det är ju honom vi ska följa. Det är han som är ledaren. Vi ber tillsammans. Herre, hjälp oss med det här att vara lärjungar, göra lärjungar, gå tillsammans och ta rygg på dig och lyssna in vad du har att säga, att försöka göra det som du säger till oss. Forma oss, Herre. Fyll oss med kärlek, med mod, med tro, Herre. I Jesu namn. Amen.